stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Ja, jag var ute på landet förra veckan faktiskt. Och för en person som mig som annars bor centralt i Stockholm så blev det verkligen en paus från storstadens brus. Och det var så himla skönt att komma bort lite från Stockholm. Alltså det här med att komma ut i naturen, det kan vara så sjukt läkande verkligen. Och jag vet inte om det är på grund av den här fräscha naturen, om det är det som har gjort att jag har filosoferat lite extra mycket de här senaste dagarna över tiden som har gått. Men någonting som jag i alla fall började reflektera lite över inför den här inspelningen av det här avsnittet var fasen vad jag har varit elak mot mig själv i livet. Nu för tiden så försöker jag verkligen tänka på att ta hand om mig själv och vara snäll mot mig själv. Även fast det många gånger fortfarande kan vara väldigt svårt såklart att komma ihåg att vara snäll mot sig själv. Men allt handlar ju om träning, tänker jag. För att jag menar, man går inte till gymmet och sen hux flux så blir man superstark och får asstora muskler på en dag sådär. Utan musklerna måste ju tränas upp liksom. Och jag tänker att samma sak är det med att öva sina tankar på att vara snäll mot sig själv och ta hand om sig själv och allt det där. Men hur som helst, förut så var jag väldigt ofta elak mot mig själv, som sagt. För jag har till exempel alltid varit ganska hypokondriskt lagd, eller om man ska säga. Jag har liksom tänkt direkt att huvudvärk måste betyda att jag har någon allvarlig sjukdom och ser direkt ordet cancer när jag googlar mina symptom. Och den här sidan av mig, den har tack och lov blivit mindre neurotisk de senaste åren faktiskt. Men förut så kunde de här katastroftankarna kring min hälsa, alltså de kunde gå helt crazy. Så det är rätt kul eller konstigt eller sorgligt eller vad man nu ska kalla det. Att jag också drack alkohol samtidigt och inte liksom levde särskilt sunt. För hur går det ihop att vilja leva hälsosamt och vara frisk och kry och samtidigt dricka tills man stupar, få minnesluckor, vakna med blåmärken och ja, du vet, sådär, allt det där. Snacka om att förvärra den där onödiga ångesten som redan finns där. För den där hypokondrin, den kickar ju såklart in extra mycket just under baksmällor till exempel. För jag tänkte bara på hur mycket jag har förstört min kropp nu och min hälsa med allt det där onödiga som jag hällde i mig. För alla vet ju att alkohol är gift egentligen. Så alltså, mina baksmällor, de var verkligen off the charts hemska liksom, på grund av mycket hjärnspöken och ångest. Ja, usch, alltså jag får nästan ångest bara jag tänker på dem faktiskt. Men så är jag väldigt glad över att inte vara kvar i den där onda cirkeln med att ha oro och ångest, dricka lite alkohol eller mycket alkohol, få en kort paus och sen mer ångest och oro från det. Men det är intressant ändå det här med hur vissa människor kan få såna fruktansvärda baksmällor som jag fick medan andra knappt känner av alkoholen dagen efter. Varför är det så? Och är det egentligen så konstigt att jag nojade över alkoholens effekter i min kropp när det faktiskt är känt att det är skadligt? Och kan kroppen återhämta sig efter en paus från alkohol? Alla de här frågorna och mycket fler ska vi äntligen få svar på idag. För låt mig nu presentera veckans gäst. Jesper Salén. Han blev kändis som skådespelare och har varit med i flera svenska filmer och serier. Men sen så tröttnade han på röda mattan och valde att bli läkare istället. Och idag så jobbar han alltså som allmänläkare och ska dessutom släppa en bok i januari, Doktorns No Bullshit Guide till hälsa. Han driver också podden Är jag sjuk? Tillsammans med två andra hypokondriker, det kallar de sig i alla fall, Emily Uggla och Nisse Hallberg. Och de får hjälp av Jesper då under ett läkarbesök utan slut, kan man kalla den här podden, där man får svar på allt som har med kropp och hälsa att göra. Och jag kan säga så här att min hypokondriska sida är så himla glad över att Jesper är här nu, så att jag kan peppra honom med massa frågor kring just hur alkoholen påverkar kroppen och hur den kan återhämta sig efter lite för mycket av det goda. Och du, förresten, så vill jag säga tack till dig som har varit med och bidragit med frågor till Jesper här i avsnittet. Så med det sagt, nu kör vi! Jag har varit på internat den här veckan. Det kanske du känner igen dig lite av.
Ja, jag har spelat att jag bor på internat. Ja, men jag har aldrig sovit på internat.
Du fick aldrig testa livet. Nu, för den som inte vet, så är det ondskan jag försöker referera till.
Ja. Nej, vi sov aldrig över.
Nej, det gjorde jag. Det var inte så trevligt.
Nej, jag förstår det.
Eller alltså, det var lite trevligt, var det?
Ja.
Jag ska inte snacka skit.
Jag sitter och jag är autopilot artig nu, så jag säger ja, vad trevligt.
Jo, men det var trevligt, men jag behöver liksom åka hem och sova.
Men vet du vad? Jag är likadan. Jag hatar, om det inte är ett härligt hotell.
Exakt, alltså, ja.
Men så hatar jag att sova borta. Jag hatar att sova, jag vill vara hemma i min egen säng.
Och det har blivit värre med åldern.
Mm. Vänta bara tills du blir 45, som jag.
Om 10 år då. Ja, men i alla fall, det är ju jättekul att du är här, Jesper, tycker jag.
Ja, men kul. Jätteroligt att vara här.
Alltså, jag tänkte på det när jag bjöd in dig, att du är min drömgäst.
För är det
sant? Ja, för att jag är jättehypokondrisk. Så egentligen vill jag ju bli din bästa vän, så jag kan ringa dig hela tiden och ställa frågor om så här, Jesper, jag har ont i huvudet, kan du... Alltså, sånt måste ju hända dig ganska mycket, tänker
du,
jag.
Det här kan jag berätta, för det här var faktiskt inte som läkare. Men igår så fick jag ett meddelande på Instagram, där det var en tjej som vände sig och frågade, hennes chef hade börjat misstänka att hon höll på med droger och drack, hon och hennes arbetskompis, och hon var jättenojig för drogtester om polisen skulle bli inblandad, och så hade hon ingen annan fråga, så hon frågade mig. Det är ingen jag känner alls.
Vad svarade du då?
Jag svarade rätt långt att så här, tar du inga droger så är det lugnt, polisen, alltså, ja,
men hon hade inte tagit droger då? Eller?
Nej, hon skrev det, men hon stod på antidepressiva och då var hon orolig och sa, nej, men det är ingen fara, det är inte droger.
För att jag var faktiskt där internatet jag var på nu, ja, med skolan. Alltså jag var, pluggade ju till beroendeterapeut.
Ja, men coolt.
För, ja, jag bara,
ja, men det är coolt.
Det är lite coolt faktiskt. Ja. Nej, men det är en jättebra utbildning. Och då så var vi, som sagt, vi har liksom pluggat på distans, men det är 4 obligatoriska träffar per år. Så det var därför vi var på skolan den här veckan. Och där har de totalt drogförbud.
Ja.
Vilket ju är,
eller är det så här rimligt?
Alltså, ja, väldigt rimligt. Särskilt när man pluggar till beroendeterapeut, tänker jag. Ja. Men då var det någon som blev så här, shit, kan jag ha min ADHD-medicin med mig?
Eller ja, är det, och det liksom måste man ju kunna ha.
Ja, för alltså, det är ju medicin.
Ja, det finns ju några... Alltså, vi ska egentligen inte skriva ut narkotikaklassade mediciner, för oftast behövs det inte. Om man tänker benzodiazepiner med valium och liksom lugnande tabletter, det är ju i princip samma sak som alkohol, fast i tablettform. Och så himla stor risk att man fastnar. Det är, tänk dig någon som har ett alkoholberoende, men som plötsligt inte behöver smussla med en flaska, utan har liksom en lukt, doftfri tablett att ta istället.
Det är ju perfekt.
Ja, och det är ju så. Så att, till exempel medicin, centralstimulantia, det är ju amfetaminderivat. Så det är ju narkotika. Men har du det på recept och det finns en indikation, då är det ju en medicin. Det, jag menar, man får ju flyga med det och till och med ta in det i Australien, om man har ett läkarintyg på.
Alltså, det är kul att du säger just Australien och skriver ut recept och sånt som läkare. För det, jag har tänkt så mycket på det också inför att du skulle komma hit. Att
du har recept.
Att jag vill ha något utskrivet från dig. Nej, att när jag bodde i Australien för en massa år sedan, så bodde jag i ett kollektiv. Och då var en läkare. Och han brukade ju komma hem med massa roliga substanser som han liksom... Och sen så kommer jag också tänka på, ja, men som han tog när han var ute och festade då liksom.
Jaha, som han liksom läkemedel?
Ja,
jaha.
Jag vet inte vad det var.
Nej.
Men han kom hem med grejer. Och sen också en annan sak, att en annan reflektion över läkare, när jag pluggade i Lund sen senare.
Ja.
Det var ju läkarna som festade mest och hårdast.
Men är det så? Alltså nu ska jag går absolut inte i försvar för en hel yrkesgrupp.
Nej, du behöver inte kommentera det.
Men jag kan nog se det faktiskt.
Ja.
Och har man varit på sjukhusfest, jag gillar inte firmafester. Och det är mycket på grund av alkoholen och hur folk blir. Jag tycker det är jättejobbigt och jag hatar att se folk jag har respekt för vara otroligt. Ja, men du vet, det tar fram så mycket dåligt hos en del. Så att, och sjukhusfester var det värsta.
För att de blir så stökiga liksom.
Ja, men och liksom det, jag tror att det är dels jag tror inte allt har att göra med alkoholen, men det dricks ju mycket. Men sen finns det också någon uppdämd ska inte dansa. Alltså det är liksom det är på något sätt
ja, men
så
med
så här,
alla firmafester överlag,
ja,
oavsett bransch egentligen. Det,
ja, jag vet inte.
Något händer med människor då.
Ja, och sen är det nog också för att i och med att jag jobbade som skådespelare innan och ligger kvar i liksom folks minnen någonstans ändå, ibland så blir det också att så här, förut, sjukhusfester och sånt, då ska det alltid komma fram någon och säga sanningen till mig. Och jag menar, jag vill bara vara trevlig på jobbet och liksom att jobba bra och så, men då så det som hände ofta, det var att någon kom fram och bara, du. Och då hade, och där var nog alkoholen att så här, ja, lite modigare. Nu går jag fram och pratar med den där
Jesper. Just det, och vad jobbigt.
Men så var det så här, fan, när du började hos oss så tänkte jag att du var så här dryg. Men du är ju schysst. Och det är så här, ja, tack. Ja,
eller,
tack. Ja, tack för du har gjort min dag liksom. Så sådana grejer, det gjorde att jag liksom var den som gick först faktiskt. Och var lite deppig. Och så här, fan,
jag
tyckte om
det.
De här människorna liksom.
Men jag tycker att det är intressant ändå att ni läkare som vet så mycket vad som händer i kroppen ändå kan festa så hårt och dricka då.
Ja,
inte det är lite konstigt?
Ja.
Fast jag vet ju också, men jag gjorde det ändå i och för sig.
Jo, men alltså det är ju det med... Nu sitter jag och tar en snus.
Ja. Ja.
Eller hur? Om jag ska vara helt transparent. Och jag tror,
det ska man vara.
Jag tror att jag ska vara det. Så nu snusar jag. Och det är ju skitsynd att jag gör det. Men nu gör jag det.
Alla
och det vet ju jag
fast
inte är bra. Samtidigt, hade jag tänt en cigarett här då hade det ju varit lite...
Då hade det varit lite taskigt på mig.
Nu är vi klara för idag.
Ja.
Tack så mycket. Men, nej, men så här är det. Även jag lever inte som jag ber mina patienter alltid ska leva. Men det är ju för att jag inte är en patient. Och jag har inget hälsoproblem, lite så.
Mm. Men blir man inte mer hypokondrisk som alltså jag tänker att man skulle bli, för jag pluggade till hälsoterapeut för några år sedan. Ja. Och det var som att jag liksom direkt bara tänkte att nu är jag jättesjuk.
Ja, jag hade en liksom period med hälsoångest kopplad till mina studier. Det var liksom första terminerna och det var nog när man bara lärde sig alla sjukdomar.
Gud,
och hur farliga de är och hur cellerna ser ut liksom så när man är sjuk. Och då hade man bara liksom en kunskap i vad som finns, vad mycket jäkelskap som finns, men ingen känsla för hur vanligt det är eller hur någon som har en sjukdom ser ut och beter sig liksom allmänt i stan. Mitt organ var levern. Så att varje gång jag hade lite ont över, och det får man ju av liksom, man har ju revben som kan göra lite ont. Så tänkte jag just här, levern, nu är det kört.
Ja.
Ja, nu är det alkoholen. Jag skulle inte, alltså så. Men sen gick det där över, och det var väl när man kom ut på sjukhusen och träffade folk som var sjuka. Och när jag fick träffa leversjuka patienter som var gula i huden och liksom utslagna. Då kände jag så här, nej men det där är ju inte jag. Så har jag aldrig sett ut eller känt. Och sen är det så här, och det här vill många höra, och det är verkligen så här. Och ofta när de kanske tar ett glas alkohol, bara Jesper, levern, jag har hört att den tål mer, alltså det ska mycket till för att den ska ta skada och sånt där. Och så är det faktiskt. Med det sagt, så när den väl tar skada och den väl har fått nog, då är det jätteallvarligt och jättejobbigt.
När vet man att den har tagit skada då? Kan man känna det på något sätt? Liksom?
Ja, du, alltså, den kan ju bli förstorad av att liksom, bli inflammerad. Och alkohol är ju absolut en orsak till det. Men sen brukar... Alltså, man kan bli lite hängig och trött och liksom sådana saker.
Men det
saker,
säger ni ju till allt. Ja, men det är ju såhär, ja, man är lite hängig och trött.
Jag vet, och vet du vad?
Det kan bero på så man, mycket mer.
Ja, framförallt, men liksom i 99,9% av fallen när någon är hängig och trött så är det bara att de har liksom planerat för mycket och sovit för lite och liksom varit för sociala.
Men trött, är det något mer då? Förlåt, jag avbröt.
Nej, men okej, om vi ska vara lite mer, och det gäller ju många tillstånd i kroppen, men liksom en sjukdomskänsla, alltså en trötthet.
Man känner sig hängig.
Inte som
liksom
en trötthet efter en dag på jobbet, utan mer
febertrött nästan.
Ja, men lite åt det hållet. Ja. Och liksom att det är jobbigt att ta sig upp för en trapp. Alltså riktigt trött.
Ja. Ansträngande, ja. Så liksom. Shit alltså. Alltså kroppen är så jävla cool.
Ja.
Det är därför det är så bra att ni hör er podd.
Ja.
Är jag sjuk?
Ja. Ja.
Ja, det. Ja. För just det är så kul också att du kommer hit och ska prata alkohol med mig, eftersom att du berättade för mig innan, när ni hade ett avsnitt om alkohol, så bemöttes det ganska, vad ska man säga, av vissa lite hårt.
Ja, men alltså grejen är, vi körde ju, och det låter så töntigt, jag vet inte om jag ska säga det, men jag kallade det för ett experiment, men det känns också så här, vadå experiment, vi skulle bara sluta dricka alkohol i 3 månader. Och då, vi får liksom i stort sett bara hurra rop och säga tack, och liksom, ja, åh, ni är så bra. Ja, men liksom att folk blir glada av att lyssna och bättre i sin hälsoångest och sådana saker. Mm. Första avsnittet så berättade vi, ja, men då ska vi göra så här, och så tankar inför det. Och så berättade jag om alkoholens skadeverkningar och lite så här, ja. Och sen när vi gjorde slutet efter de här 3 månaderna så åkte vi till en alkoholterapeut, My Skarsgård, för liksom en debriefing eller något sånt. Och vi hade ju verkligen bara bra saker att säga, alla tre.
Vad sa ni typ då?
Nej, men att säga, jag kände mig mer energifylld än någonsin. Lite för snabbtänkt nästan ibland. Alltså det var liksom sov bättre, piggare på morgonen. Men du vet så. Det var bara bra saker. Mm. Och det var inte för att det förväntas eller för att jag ska säga så, utan det var verkligen så. Och Nisse och Emily som jag har podden med hade liksom samma erfarenheter. Och då fick vi ju liksom bland annat en skitsur recension på podden, där det var så här, sämsta avsnittet någonsin. Ni säger ju bara saker som man vet om alkohol, för alla vet att det är skadligt. Och någon tyckte att vi var så här frikyrkliga. Mm. Liksom att det handlar mycket om, jag tror folk associerar, så fort man pratar om negativa delar av alkohol, vilket är rätt många om man ska liksom titta på det. Det finns väl några positiva, men för det mesta så är det ju inte bra. Men då tror jag att folk känner att de blir liksom påtvingade. Alltså att det är från den här skolan, att man, någon kommer och pratar om knark i bajs och liksom sådana grejer. Men sen tror jag att de flesta som dricker alkohol regelbundet har en sån här, åh nej, jag borde inte. Jag drack ju i förra veckan. Alltså så att det finns en liksom låggradig skuld
där och säger hos alla. Hur nice det är att inte dricka. Och då är det klart att det blir jättejobbigt att höra det, när man kanske har de tankarna om att jag borde inte dricka så mycket.
Ja.
Men förutom det då, hur var liksom alkoholuppehållet tycker du? Det var bara positiva effekter.
Ja, men det var ju det. Sen är det ju så att min anledning till att, för det var ju egentligen så var jag som tog initiativet. Nu har jag jobbat som läkare i 10 år drygt. Och till slut börjar man liksom se mönster som inte, det står inte i böckerna, men man börjar liksom, fan, det här är 9:e året i rad som i september så kommer det ett antal patienter och söker för trötthet. Alltså på riktigt. Och jag säger, ja, och de tänker alla, jag har precis haft semester, men jag är så trött, det måste vara något fel på mig, utred mig på något sätt, ta blodprover, ja, ja, ADHD, alltså du vet så, för det måste vara något fel, för hur kan man vara tröttare efter semestern än innan? Och då var det någon patient som jag faktiskt började prata om så här, men hur ser somrarna ut, bara, hur är det med alkohol? Ja, men det är ju ganska ofta. Och då började jag inse att så här, om helgen är i liksom det återkommande 52 gånger per år där folk blåser sig själva på sin återhämtning för att man dricker på fredag lördag, så är liksom semestern, sommarsemestern, är liksom den stora blåsningen. För då, jag menar, folk dricker och ser, alltså det är som, där är jättemycket associationer, det är som en lång högtid.
Ja.
Och jag tror när jag började upptäcka det så började jag lyfta alkoholfrågan mer. Inte för att stämpla någon som alkoholberoende eller så, men hur ser det, alltså när man bara pratar om återhämtning. Och då insåg jag att så här, men vänta nu, var ju jag med mina helger. Och så klagade jag på att jag är trött och liksom så. Och då väcktes den tanken. Och så gjorde vi det och det var inte svårt. Och ganska direkt så märkte jag att jag sov liksom bättre. Blev tröttare, lättare på kvällen. Alltså det var liksom mycket som, det var väldigt mycket som kändes mer i balans.
Som kom direkt för
dig. Ja. Och sen tror jag också att jag kunde liksom använda hjärnan. Alltså den har väl funkat ändå. Eller det är liksom, den ja, funkar ju som den gör nu då.
Ja.
Men att jag blev liksom ännu mer så här, började skriva
mer
på...
Mer skärpt.
Ja.
Boken.
Ja, jag fick bokkontraktet då.
Ja, men du ser, det hände så fina grejer i nykterhet.
Jo, men det var så. Nej, men och verkligen så här, och det var spännande, eller det var kul och positivt.
Hur var det att dricka sen igen då?
Ja, men det var faktiskt, då skulle jag, två av mina bästa vänner, det var en försenad 40-årspresent som skulle liksom hämtas in och en resa till Mallorca, eller Palma säger ju folk. En av kompisarna bor där. Och då på planet... Så det var liksom det datumet. Och då drack jag en öl. En IPA som var rätt stark också. Och det var ju väldigt märklig känsla. Att så här, nu, vad gör jag nu? Och så drack jag lite av den där. Och så kände jag efter. Och det hände ju ingenting jätteså. Förutom att jag blev lite så här långsammare, trögare. Och så sämre på att stänga en väska. Alltså du vet så. Och då tänkte jag att så här, vad fan är det här då? Varför dricker jag något som gör mig liksom sämre och trögare? Många kanske dricker för att låsa upp lite hämningar i att våga prata med nya människor. Och så här. Jag har inga problem med det. Jag älskar att prata med. Alltså jag gillar det sociala.
Mm.
Så att för mig ger det liksom inget... Alltså jag blir inte bättre. Jag blir tröttare och liksom sämre. Alltså lite
det låter
så.
Jätteonödigt.
Ja, men jag vet.
Ja.
Ja. Så då är det... Kanske då för smaken av ett glas vin.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Alltså det vi inte får glömma, vi pratade ju om liksom att folk lackar när man säger att det var härligt att inte dricka alkohol och så.
Mm.
Att man gör reklam för nykterhet.
Usch.
Men, och att det kanske beror på folks dåliga samveten någonstans och att det är känsligt. Men så får vi inte glömma att vi läkare då, så har det ju, verkar dricka ganska mycket.
Mm.
Så att det finns ju väldigt många läkare nog som har ett dåligt samvete. Och då kan det också vara att jag har hört om folk som har varit hos läkare som liksom har trivialiserat när någon har lyft sin alkoholkonsumtion.
Oj.
Och sagt, ja nej, men det är inte så farligt. Just för att
man jämför med sig själv.
Ja, men troligtvis.
Men fy, vad hemskt.
Ja, nej, men det är ju hemskt. Alltså,
man
det är
förstår
hemskt.
Ju att det blir alltså, så här, det är ju mänskligt såklart, men det är ju hemskt.
Ja.
Så ska det inte vara.
Nej, och där ska ju vi som jobbar med det här ska ju helst kunna stänga av de delarna av att vara människa.
Mm.
Att inte liksom blanda ihop saker och ting. Men det är jättesvårt.
Ska vi hoppa in i det roliga?
Ja.
Ja, eller det har varit roligt.
Ja. Nej.
Nu börjar det roliga, hör du Jesper.
Ja.
Nu jävlar ska jag peppra dig med grejer,
ja, men
som
försök.
Jag har gått runt och ältat i flera år här.
Har du det?
Nej, jag ska...
Nej. Nej,
men, jo, men lite faktiskt.
Ja, men alltså shoot.
För att det finns ju så mycket frågor. Jag har fått in också lite frågor från mina lyssnare. Så tack till dig förresten som har skickat in frågor. Men om man börjar med, vad är det mest slagkraftiga du skulle kunna säga om alkohol som skulle få typ alla att vilja sluta dricka här och nu?
Det jag tycker är... Alltså det här är ju liksom senare års studier och forskning och så. Det är ju cancerrisken. Som man faktiskt inte förut var, alltså egentligen de flesta går runt och är oroliga för levern, för det är det man vet, att levern kan ta skada och så, och det kan den, men just det här med cancerrisken, att det finns ju, om man tänker alkoholens väg genom kroppen då, alltså rent genom munnen och matstrupen, magsäcken, tjocktarmen, alkohol ökar risken från första enheten. Nu vet jag inte exakt, alltså inte i procent, men den ökar och ackumuleras över tid. de här cancerformerna som kan komma från...
från en enhet?
Ja, men egentligen. Sen är ju liksom... tar någon en snaps så är det inte... Alltså, det är ju väldigt liten risk som ökas.
Men det triggas ändå igång.
Ja, ackumulerat liksom. Ja. Och då är det ju cancer i munnen, i svalget, i matstrupen, magsäcken, tjocktarmen. Tunntarmen brukar oftast klara sig rätt bra från cancer av någon anledning. Liksom. Mm. Men, och det tycker jag är läskigt, för det finns liksom ingen riskfri konsumtion. Och även bröstcancer, en stor koppling. Ja, det tycker jag är skrämmande.
Det är jätteläskigt, alltså cancer suger ju, så att det är ju...
Ja, men det gör det ju, och det har det alltid gjort. Och liksom det är, så att, men jag tror att i Kanada så har man tagit fasta på det, så där har man ju liksom inte en sån här riskbruksdefinition. Det finns inget i Kanada som heter riskfri konsumtion. Just för att du har en risk från liksom första enheten. Liten, men över tid så liksom läggs det på.
Vad säger vi här är riskbruk då?
Nej, men i Sverige så går Socialstyrelsen är de som kommer ut med de här råden. Och för ett år sedan så blev det ramaskri. För att då kom de ut med nya rekommendationer. Och då definierar de som riskbruk lika för män och kvinnor. Förut var det 14 enheter per vecka för en man och 7 för en kvinna. Och jag tror att de jämnade ut det, inte för att de har sett att risken är lika, utan mer för att det blev enklare. Okay. Så. Men nu är det 10 enheter på en vecka.
Det är inte mycket.
Nej, och det är inte liksom vinglas som alltså fiskskålar, utan det är, jag tror att det är 18 centiliter. Så liksom sån här pizzeria, vin, alltså så. Mm. Och en liten burk starköl eller 4 centiliter stark sprit är en enhet.
Och när man pratar om riskbrus, innebär det att man kan bli sjuk av det?
Ja, då har man ju då räknat fram att dricker någon mer än 10 standardenheter i veckan, så ökar risken statistiskt för att utveckla skador, alltså på kroppen, men också beroende sjukdom.
Just det.
Det är ju genomsnittliga veckokonsumtionen 10 enheter. Men sen om man också intensiv konsumtion, alltså vid ett tillfälle, så definieras riskbruk som 4 enheter eller mer. Så att där tror jag många kände sig väldigt träffade. Mm. Och bara, vadå, jag är alkoholist, behöver jag söka hjälp? Men grejen är, många missförstår att det här är liksom inte, alltså riskbruksdefinitionen är ju mer som en fingervisning och ha som underlag. Så att många kan ju säkert dricka 20 glas i veckan och funka skitbra och inte få några skador på kroppen, eller bli beroende heller då, så, och kan vara utan problem, men statistiskt sett så löper du en större risk.
Ja. Mm. Men finns det någon som helst nytta med alkohol?
Man säger ju att det minskar så här blodproppsrisken och lite sånt där, hjärta-kärl. Men det har varit så väldigt omtvistat, och riskerna, allting handlar ju om vågskålar. Det finns inga tvärsäkra svar. Man kan inte säga ja eller nej. Men det man i alla fall kan säga är att riskerna med alkohol och skadeverkningarna överväger mångfalt liksom de eventuella halmstrån. För det är ju halmstrån, tycker jag, som man hittar. Och så blir det en Aftonbladet rubrik för att alla älskar att få mindre... Alltså, så. Det är väldigt bra nyheter för väldigt många. Men om man tittar på det rent kulturellt och historiskt, det finns ju en anledning till att, så här, att ledare i historiskt sett har liksom druckit när de har förhandlat eller liksom har tagit ett sup. För att det är lite sanningsserum, det är svårare att ljuga, alltså lite sådär. Så att det finns ju de historiker som kanske hävdar att vi kan leva i städer och liksom att olika stammar som annars var väldigt misstänksamma mot varandra kunde liksom bonda lite mer. Och sen så, det finns ju många som kan dricka alkohol och bara har ett nöje av det. Kanske har lite huvudvärk dagen efter, men kanske dricker väldigt sällan och bara har liksom en nytta och njuter av det. Och då måste jag ändå säga att det kan vara positivt. Men sen så kan det ju liksom för många bli väldigt tvärtom.
Det blir lite för mycket istället.
Så jag skulle liksom aldrig rekommendera någon, vet du vad, ta ett glas. Alltså så heller. Men samtidigt, jag står mycket för att man ska också må bra. Man ska må så bra, alltså man ska kunna njuta av livet också.
Men då de positiva grejerna du nämner, det måste ju också vara att man inte dricker liksom as mycket då i så fall, utan att det kanske är lite grann i så fall.
Ja,
ja. Alltså precis. Det är inte så här bara att man ska sitta nu och bara, ja, nej, men det här är bra mot blodproppar, så nu ska jag hälla
nej,
i mig
nej, nej, nej,
flaska
nej,
vin
nej, nej,
här.
Nej, för att jag menar, om man har liksom en liten blodförtunnande och proppförebyggande effekter och mot att det skulle, alltså åderförkalkning och sånt, så är det ju fortfarande så att blodtrycket höjs. Mm. så. Sömnen försämras, alltså du vet, det är så mycket dåligt också, så att det går aldrig att räkna hem den här lilla positiva glimten faktiskt.
Men för den där grejen med ett glas rödvin för hjärtat, det är väl inte heller sant längre, eller vad var det? Jag hörde dig säga det någon gång.
Jag tror att jag har sagt det. Nej, det har varit lite så här översålt argument. Men, och framförallt så tror jag att man såg att det gällde liksom folk över 70 år. Där kunde man se den effekten.
Med typ ett glas då i
så fall. Ett glas. Och handen på hjärtat. Jag tror inte att det är så många som faktiskt dricker det där 18 centiliters glaset per dag. Jag tror inte det.
Nej.
Sen hoppas jag att jag har fel och det kanske finns någon, men jag tror att de flesta inte gör det utan att det kanske blir 2 eller 3.
Ja.
Nej, så att det går liksom aldrig i en balansräkning, så vinner alkoholen aldrig. Alltså så.
Men säg mer negativa effekter då.
Ja, men du får en ökad risk för hudinflammationer, eksem, psoriasis, alltså de bitarna.
Ja, för det är levern som inte kan ta hand om saker, så det kommer till huden istället.
Ja, men snarare att så här, etanol, som är den alkoholen i liksom som vi dricker, det är en molekyl som är både vattenlöslig och fettlöslig. Det är ett lösningsmedel. Etanolen går ut i varje cell i hela kroppen. Till skillnad från andra saker som liksom, de hamnar på ett ställe och liksom har sin plats, så diffunderar, liksom bara pyr ut i alla celler i kroppen, vilket gör att hela kroppen kan ta skada av det. Och sen så när alkoholen omsätts då av levern, det sker i 2 steg, och det är ju för att det ska bli vattenlösligt och kunna liksom, att vi ska göra oss av med alkoholen. Då finns det en mellanmolekyl då, efter det första enzymsteget så bildas acetaldehyd. Och acetaldehyd är en jättestökig molekyl. Den skapar inflammation, alltså den är retande för i princip alla celler. Och det är också den man tror är orsaken till cancerrisken, att den kan gå in och störa DNA och liksom sådana saker. Det är också den molekylen som du, höll jag på att säga, men inte du, men som folk blir bakis av. Alltså en baksmäll.
Men är det därför, är det därför vissa blir mer bakis? För att den där härjar runt mer?
Ja, men precis. För att vi har 2 enzym. Det första enzymet heter en alkoholdehydrogenas. Mm. Och så skapas acetaldehyd. Och sen har vi ett andra...
Hur fan kommer du ihåg?
Ja, men det jag vet... Ja, men nu... Ja.
Skitsa, förlåt. Jag bara sitter och gav mig.
Nej, men vissa saker fastnar ibland.
Ja, det är bra.
Men... Och då kommer andra enzymsteget som liksom ska stöka undan den här jobbiga acetaldehyd-grejen och så att vi kan kissa ut det. Och vi kan ha olika liksom aktiviteter i de här olika de här 2 enzymstegen. Och det har jag lärt mig. Jag blir aldrig euforisk eller så här, ja, energifylld när jag dricker. För det finns nämligen 2 typer av, alltså genetiska typer. Och då har det att göra med de här enzymen och hur aktiva de är. Och det jag läste mig till, jag är av den typen som blir lite trött när jag dricker. Och det är för att jag har ett snabbare första enzymsteg. Så att jag får den här alkoholeffekten blir väldigt kortvarig för mig.
Mm-hmm.
Utan det blir mer det här trötta och sega acetaldehyd. Effekten.
Det som vi andra kommer till efter ett lite mer tag då.
Precis.
Mm.
Och den andra typen, det är de som kanske har ett långsammare första steg, så man har alkoholen snabbare och det utövar de här belöningseffekterna och liksom alla signalsubstanser. Det är inte bara liksom dopaminet, vår lyckosubstans i hjärnan, utan det är serotonin, det är liksom alla. Allt påverkas av alkohol. Och vi får även den här sköna dämpande effekten. Och lugnande effekten också. Så att den som har din genetiska variant som blir pepp och lycklig och glad och rolig och liksom driven, den löper ju också en större risk att utveckla ett beroende, såklart då.
Mm.
För vem vill inte vara glad?
Exakt. Det är ju
pigg.
Exakt. Men är det sådana som vi då som blir mer bakis? För att när jag blir bakis, jag blir ju så här, alltså extremt jävla bakis.
Ja.
Alltså jag kommer en period så spydde jag så mycket så att jag tappade räkningen varje gång jag var bakis.
Ja.
En annan period var det, eller i slutet var det mer ångest. Alltså den här
psyket,
som att jag
liksom
ville dö, ja, den här kemiska ångesten. Medan så här, någon annan som hade druckit minst lika mycket som mig var dagar efter bara, jag ska ut och bada idag. Jag bara låg hemma på soffan, kunde inte röra
orättvis,
mig.
Orättvis, va?
Ja, jätteorättvis. Ja.
Nej, men, och det har nog att göra med de här 2 enzymerna. Och att ditt andra enzymsteg kanske var lite långsammare, så att du hade den här acetaldehyden. När du väl fick de här acetaldehyden så låg de kvar länge. Men sen tror jag också det här med baksmälla och hur någon drabbas beror ju också på var du befinner dig, hur läget är i din kropp vid intaget.
Mm.
Har du sovit dåligt eller för den delen i bakis när du dricker, så har du ju sämre, alltså då liksom allt adderar någonstans.
Så mycket handlar också om allmäntillståndet annars.
Ja, precis.
Mm.
Jag menar, har du sämre förutsättningar och så dricker du och så får de här, alltså liksom, så blir det ju värre än om du hade varit utsövd och inte druckit på ganska länge, alltså så.
Mm.
Men sen är vi är så lika alla människor på jorden, men samtidigt så är vi så olika och har olika förutsättningar.
Mm. Genetiskt. Och det med vad man har för sorts enzym då, det är bara så här, det bara är så.
Ja, men det bara är så, och det kan också finnas, eller där finns det kända skillnader i beroende på var, i vilken etnicitet man har. Så att till exempel asiater har ofta ett långsammare, jag tar inte gift på det här så att ingen får slå mig om jag säger helt fel nu, men ett långsammare första steg, så att det kan ofta bli en väldigt svårtolererbar det här med alkohol och väldigt fulla liksom, ja, så.
Man har låg toleranströskel. Ja,
precis, ja. För att alkoholen stannar kvar så mycket och det liksom jobbas inte undan, och det är lite intressant.
Är det därför man blir röd i ansiktet? För att det blir jag ibland när jag drack, alltså jag kunde bli så här jätteröd i hela ansiktet.
Ja, det är för att alkohol har en blodkärlsvidgande effekt i de här kapillärerna i ansiktet, eller i hela huden.
Så för man, jag kommer ihåg när jag bodde på Zanzibar ett tag, så hade jag myggbett.
Humble brag.
Ja, exakt. Då kom jag ihåg att det blev liksom som att jag fick bulder runt mina myggbett. Alltså det var stora, alltså det, jag
som kom
att
när du
pesten.
Drack. Ja, men det är nog det, för att det öppnar upp de här kapillärerna.
Och det händer, men det händer ju inte alla gånger.
Nej.
Bara ibland.
Det kan ju vara lite olika innehåll, alltså andra ämnen än just alkohol i olika alkoholsorter, typ tanniner i rödvin och såna saker som också kan ha effekter.
Gör rödvin en rödare.
Ja, men vissa kan få en ganska stark liksom utslag på bröstet, alltså verkligen så där. Och då är det ofta de här tanninerna som hos vissa kan reagera väldigt starkt på dem.
Ja. Okej, okay, ja, men det här är så mycket att ta in nu. Men det är väldigt intressant. Ja, men det är så häftigt.
Ja, men det
funkar.
Ja, men det tycker jag också. Det var därför jag blev läkare.
Ja, jag förstår det.
Men
alltså det här med ångesten,
ja.
Varför får vissa mer kemisk ångest då?
Ja, men det är också lite sådär, man tänker, jag sa ju det att alkoholen påverkar alla de här substanserna som vi har ju, dopamin är ju vårt liksom, vad härligt, vad roligt, vad kul att vara med i en podd, vad kul det ska bli. Så, det är liksom belöningscentrat i så. Men sen har vi ju serotonin som är väldigt viktigt för vår, att vi ska känna, men nu är det bra. Alltså det här, bra. Ja, men det här känns trevligt. Vi connectar i det här, liksom, det är inga konstigheter. Att vi känner oss liksom, inte det här lyckliga, men bra. Fan vad, så. Och det, när vi dricker så, och de här signalsubstanserna som då gör att många mår bra och känner att fan, nu har vi det gött i solen med en bärs, eller känner sig till och med belönade och lyckliga. Då lånar man ju från, vi har inte hur mycket sådana signalsubstanser som helst i våra reserver, utan då tar man liksom ut ett snabblån kan man säga av de här.
Aha.
Mycket mer med narkotika som kokain och amfetamin såklart, och MDMA som går på serotoninet. Så alkohol lånar väl lite mindre än liksom de rena liksom narkotika substanserna. Men det som händer är att vi då har ett underskott dagen efter.
Så man har liksom inte, man har liksom använt upp det som man har så. Tillgång till. Och då har alla tillgång till lite olika förråd.
Precis kan man säga. Så det tömmer ut liksom förråden lite mer än vad skulle gjort om vi hade om någon är nykter och liksom att det får sköta sig själv.
Just det.
För tanken är ju att de här signalsubstanserna ska göra att vi fungerar som människor, att vi faktiskt blir glada och blir kära och skaffa barn och liksom sådana saker.
Mm.
Men vid alkoholintag och liksom substanser så tar man ut liksom ett snabblån.
Mm.
Och det som händer om man försöker liksom betala igen det där dagen efter med ett nytt snabblån, det är att räntan blir jätte, alltså det är verkligen, det blir bara värre och värre och värre för varje dag som du liksom försöker skjuta på den här återbetalningen eller liksom så.
Så man blir mer bakis efter det, menar du? Eller hur menar du att det blir värre?
Absolut. Och du behöver mer också för att
få upp
komma
där
till
igen.
Ro. Ja.
Just det.
Så det är en riktig jäkla dålig spiral.
Det är ju därför då när man dricker dagen efter ibland, ja, som liksom toleransen har höjts. Ja. Man märker en enorm skillnad på att...
Precis, dels har du... Dels, ja, du har mycket för att tappa kontrollen. Alltså hjärnan lär sig... Hjärnan är ju grym. Och den lär sig ju... Det du gör med liksom alkohol, det är att du... bara sprutar in geggamoja i hjärnan. Alltså det blir trögare och sämre balans och sådana grejer. Mm. Men hjärnan är så jäkla cool så att den till slut lär sig den hålla balansen ändå, prata utan att sluddra, spela nykter, alltså du vet sådana grejer. Så att wow. Hjärnan försöker liksom anpassa sig. Men just det här med bakisångest och att det är olika, det är också... Vi är olika ångestbenägna. Vi ser olika ut i liksom designen i hjärnan och hur våra signalsubstanser liksom skickas ut. Så att det är lite orättvist. Vissa får aldrig ångest efter en blöt natt och vissa mår skitdåligt.
Typ liksom. Ja. Men vad händer då egentligen i belöningssystemet när man dricker... Under lång tid? För det måste ju fucka upp jättemycket.
Ja, det liksom. Fuckar upp jättemycket över lång tid. Och det är ju att det, till slut så krävs det... Du släcker ut belöningssystemet på något sätt. För någonting som du tillför utifrån är oftast liksom... Det kapar belöningssystemet kan man säga. Så till slut finns det inte så mycket. Till slut så blir du inte så glad när din kompis som du i vanliga fall... blir jätteglad av att hänga med. Till slut så sen, nej,
det
jag känner inte för. Utan det enda man känner för är att få den dricka alkohol.
Precis.
Det här är ju såklart mycket mer uttalat och mer dramatiskt när vi pratar kokain eller liksom den typen. För det är mycket liksom starkare kapning, helt enkelt.
Men, och det är därför med tiden som vi är inne på att alkoholen slutar också fungera. För det ger inte samma high längre.
Nej.
För att, och det är då ofta många söker sig till andra typer av droger också. Ja. För att nå den där effekten man från början fick från alkohol. För att hjärnan har liksom blivit så van vid det här nu.
Ja.
Och då måste man ha mer och mer och mer.
Då måste man... kallas ju toleransutveckling. Ja. Och det är ju en av hörnstenarna i liksom beroende, ett beroende. Så är det. Mm. Du behöver mer och mer av det. Och jag menar, det behöver inte vara substanser inklusive alkohol, utan det kan ju vara komplimanger eller likes på Instagram eller vad som helst. Men oftast så är det ju inte lika farligt, det blir inte lika skadligt om du är beroende av likes på Instagram som substanser. Då.
Nej, precis.
Men sen om vi nu pratar lite om droger och beroende från kallade substanser, så har ju alkohol och andra substanser ett starkt samband, för att ofta så gör alkoholen att det släpper på det här kloka. Liksom våra frontallober som vet att alkohol är skadligt, vet att kokain är sällan bra, är man liksom så och bestämt sig inför en utekväll, nej men jag ska inte ta några droger, och så efter några enheter alkohol så försvinner det där kloka och då enablar det intag av annat. Så ofta någon som har problem med kokain, där kan det ibland så här, vänta, vi ser till att du inte dricker, för då kommer inte du ta kokain. Alltså lite så. Nu pratar jag om kanske folk som mer tar det festligt sammanhang och inte är liksom full on addict på kokain, för då spelar det nog ingen roll om man dricker eller inte.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det känns som att du ska berätta en saga för mig som jag har längtat efter.
Ja, men det här är
för jag vill höra mer om effekterna av alkohol.
Ja, men faktum är, så här, det är ingen saga, men det ökar då stressnivåer. Vi aktiverar, alltså alkohol aktiverar vårt stresssystem på samma sätt som att ha skitmycket att göra på jobbet. Alltså precis på samma sätt. Du får muskelspänningar, du kan få smärtor. Alltså stress, då spänner vi oss och då kan vi få ont i huvudet, vi kan få ont i ett ben, liksom sådana symptom som är ofarliga men liksom besvärliga. Du får då en sämre sömn, du kan utveckla ångest. En del utvecklar, får till och med ångest under intaget, under ruset till slut.
Det fick jag.
Ja, tråkigt.
Ja, det var eller liksom jätteonödigt. Ja,
men det vanligaste är väl den här ångesten dagen efter då, för att du har liksom gjort slut på dina signalsubstanser. Minnet försämras, både under intaget då. Behöver inte ha en minneslucka alltså så för det, utan minnet blir lite sämre, men även dagarna efter.
Får jag sticka in med en myt som jag har hört, som jag inte vet om det är en myt?
Ja.
Jag hörde på den tiden jag direkt att anledningen till varför man fick minneslucka var för att man har brist på B-vitamin.
Nej, nej. Nej.
Så då tänkte jag köper B-vitamin till mig själv,
ja,
och fortsätter dricka som vanligt.
Det var bra tänkt.
Lösningsorienterad här.
Ja, nej, men däremot så har man ett långvarigt beroende så kan man få permanenta hjärnskador på just delar som är superviktiga för minnesinlagringen. Och det beror på en relativ B-vitaminbrist som har varit under en lång tid.
Har du något mer på din effektlista?
Ja, men det skadar... I och med att alkoholen retar, alltså det, som sagt, alltså skulle jag spilla ut liksom en fläck med liksom olja från en verkstad, så kan jag ju ta vodka och få bort den. Det är ett jättebra lösningsmedel. Och dricker vi det så är det ju fortfarande ett lösningsmedel i liksom genom hela vår kropp.
Mm.
Och så det kan reta och skada tarmceller. Och då kan vi må illa av den orsaken och få liksom diarréer, alltså sådana saker.
Mm.
Så det är väldigt vanligt att folk kommer och med lös avföring. Alltså att det är väldigt liksom tarmretande.
Mm.
Och sen finns det ju vissa som är jättekänsliga för det och andra som har en hjärnmage som aldrig märker av det, som med allt annat.
Mm.
Något som de flesta nog borde tänka på, det är att det sänker vårt immunförsvar direkt. Så liksom pajar det funktionen. Inte pajar helt, för då skulle vi dö. Men vi blir mycket mer infektionskänsliga. Och då är det de här vanliga liksom förkylningarna. Och det är för att immunförsvaret påverkas.
Och då så säger man, drick lite whisky när du har ont i halsen.
Ja, ja. Nej. Nej, men det är en jävla...
Var fan kommer det ifrån då?
Jo, men det är att man tänker, jag menar, vi har ju handsprit. Ja. Och det är för att tvätta bort bakterier och liksom under pandemin och sånt där. Och så tänker väl någon att ja, men då tvättar vi bort bakterierna i liksom halsen. Men det är bullshit. Så. Nej, men det är så.
Oh, gud, ja, gud vad roliga vi människor är.
Ja, men det är ju liksom, det finns så många förklaringar till att vi ska dricka faktiskt. Eller många liksom hittar på grejer.
Exakt.
Har vi något mer? Jo, minskad fertilitet både hos män och kvinnor. För det är faktiskt så att alkohol, även hos män, ökar östrogennivån. Och hos killar så även påverkar testiklarna så att de producerar mindre spermier och testosteron. Jaha. Så man får lägre testosteron. Och det är nog väldigt många män som inte vill giddra med testosteronet.
Det tror faktiskt jag också. Ja.
Och många kvinnor som inte vill bli mindre fertila.
Såklart.
Ja.
Men finns det någon koppling mellan autoimmun sjukdom och alkoholintag som du vet?
Inte vad jag vet sådär superdirekt. Däremot så är, jag menar, alkohol sätter igång inflammation i kroppen. Och någonstans, så fort vårt immunförsvar sätts igång, så ökar risken för autoimmuna sjukdomar. Lite så.
Okay.
Retar du igång ett immunförsvar så börjar du liksom till slut hitta fiender i våra egna celler. Och det är då det är liksom definitionen av autoimmunt.
Just det.
Att vårt immunförsvar går emot våra egna celler. Men sen som sagt, hudinflammationer är överrepresenterade. Där tror jag att det var på hud... med hudmottagningarna där kommer, så gjorde man liksom sådana här audit och skattade folks alkoholkonsumtion, och där såg man en jättestor korrelans då, mellan alkoholkonsumtion och eksem och sådana saker. Så det är ju lite sådär, många bryr sig, om man tänker så här: vill du vara snäll mot din hud, vill du kunna vara fertil, vill du ha bra testosteronnivåer, det skulle man kunna sälja liksom avhållsamhet.
Och tarmhälsa.
Och tarmhälsa.
Alltså för den är ju A och O, man hör om allt med hur den är liksom grunden till hela, alltså hur mycket serotonin som bildas i tarmen och allting sånt där.
Nej, men det är verkligen. Så det är det som är så sjukt, för när man väl börjar liksom prata om det här så finns det ju knappt, det finns liksom inget, det finns inget argument för att dricka.
Nej. Men okej, hur vet man att man är i riskzonen för att alkoholen på något sätt håller på att verkligen kidnappa kroppen? Att man är verkligen illa ute med sin hälsa?
Ja, det är en jättesvår fråga och väldigt individuell. Men ofta så märker man inte på några fysiska symptom. Utan det är ofta det här, det psykologiska. Och det som vi var lite inne på, att man börjar liksom tycka att inget är speciellt roligt i livet förutom en sak, och det är att liksom öppna en flaska och gå till systemet och välja. Liksom. Det är det som får en att känna sig kär i livet. Liksom. Det enda. Det är ett dåligt tecken. Att man börjar liksom försumma delar i sitt liv som man har tyckt har varit roligt. Men sen är det det här. Alltså, vi ska inte glömma skaderisken. För fan. Alltså, jag menar att vakna upp och ha brutit ett reben för att man har varit så full dagen innan och åkt voj hem eller någon annan skoter, det är ju ett dåligt tecken. För då betyder det ju faktiskt, det är aldrig okej att tappa den kontrollen. För det är så jädra farligt. Så bara en sån fylla skulle jag säga är någonting som i alla fall ska få en att börja reflektera. Det behöver inte betyda att man har en beroende, att utveckla ett beroende och att det bara finns en väg. Men det är ett allvarligt tecken. Bara det.
Och jag vaknar alltid med massa nya blåmärken. Ja,
eller alltså, nu menar jag inte, nu lät det som att... Vad jobbigt.
Ja. Och, men du vet, då på den tiden så skrattade jag ju bara bort det.
Och det gör man mycket.
Och jag hade ingen aning om var de här blåmärkena kom ifrån heller. Alltså, nej. Det var ju för jag fick ju alltid blackouts. Liksom.
Ja, men, och det är ju ingen härlig... Alltså, det sätter sig också på självkänslan,
yep,
har jag hört. Nej, men liksom så. Att fan, jag kan inte ta hand om mig själv. Vad som helst hade kunnat hända. Och det att inte kunna ta hand om sig själv är inget bra för självkänslan. Och vad händer när självkänslan och vi liksom mår dåligt och tycker synd om oss själva, då dricker vi oftast mer. Eller vi och vi säger, men det är för att inte vara peka liksom så. Jag menar, sen liksom att man upplever konsekvenser av det. Att man börjar liksom på en söndag, man börjar ställa in grejer som man antingen faktiskt vill göra eller behöver göra. Typ åka hem till sin mamma och äta middag eller sådana grejer. Eller gå till jobbet, att man liksom...
Man sjukskriver sig.
Ja, måndagssjukskrivningen,
ja,
liksom så.
Precis.
Inte helt ovanligt. Nej, men så att, det är en svår fråga att svara på, för det finns liksom inget svartvitt, nej, svar. Utan, men när, alltså, när man börjar upptäcka negativa konsekvenser, och de kan verkligen, det är ett stort spann av det.
Ska man börja,
och det kan gå gradvis.
Men jag är också lite intresserad av vad som händer med min kropp nu när det har gått 2 år utan alkohol, för att prata om liksom att just det här med att ta en paus, vad som händer, alltså man tar en paus från alkohol och vad som händer. Vad händer liksom i kroppen när man slutar dricka?
Den jublar.
Yay!
Nej, men varenda cell faktiskt. Så är det. Och så länge man liksom inte har gått över de här gränserna liksom i levern till exempel, så återhämtar sig levern.
Hur lång tid tar det?
Oj, svår fråga.
Men snackar vi typ så här år eller snackar vi veckor?
Vet du vad? Det här vågar jag faktiskt sticka ut hakan och säga att vi pratar om kanske månader. Alltså, så. Jag berättade att vi körde 3 månaders uppehåll istället för en månad. För att det tar ungefär 3 månader för alla de här beroende mekanismerna i hur vårt belöningssystem funkar. Så säger man att det tar ungefär 3 månader för dem att återställa sig. Så att en månad, om man vill liksom nollställa sitt förhållande till alkohol, vilket inte går helt och hållet då. Men då rekommenderar man att man tar 3 månader uppehåll. Så om man till exempel tänker de som upplever att de har ett problem kopplat till alkohol och vill lära sig dricka mindre då, som du hade försökt först.
Ja.
Men du fick bara rådet, tror jag. Du fick inte en aktiv hjälp.
Nej, jag fick
hjälp
bara
med
rådet.
Ja. Då brukar man faktiskt, alltså ha en hanterbar konsumtion och ett förhållande, då brukar man faktiskt rekommendera att ta 3 månader helt nyktert.
Först. Och sen,
ja. Sen kan man introducera igen lite så.
Ja, för då är hjärnan med mer på noten att du behöver inte lika mycket. Typ, eller?
Dels det, toleransen och så, men också de här psykologiska mekanismerna, att de liksom hinner försvinna lite.
Mm-hmm. Ja. Men kan hjärnan återhämta sig om man upplever att man har liksom, att minnet har påverkats av att man har druckit för mycket, alltså om man slutar?
Ja, men absolut. Mm. Inte om du kanske har drabbats av den här Wernicke Korsakov encefalopatin, alltså en
jävlar,
skadad hjärna.
Jävlar,
vilket långt ord. Ja, det är långt. Men just alltså, vid ett uttalat beroende så kan inte hjärnan återhämta sig ofta, för då kan det bli liksom permanenta skador. Men de här minnesstörningarna, om du dricker några, liksom blir full 3 gånger i veckan, så att du liksom, antingen är du alltid alltså under hela tiden så är du antingen full eller bakis. Då, de effekterna och de minnespåverkan kan återhämta sig absolut.
Mm. Efter hur lång tid sa du?
Nej, men ganska snabbt tror jag.
Okay.
Men nu tror jag. Men den här liksom beteendemönstren och kopplingarna som sätter sig, där brukar det ta 3 månader ungefär.
Mm.
Och ibland kan det ta längre tid. lite beroende på hur länge man har hållit på.
Så jag nu efter 2 år borde nästan vara, alltså jag, min kropp har liksom så här, den är skit återhämtad nu.
Skulle gissa det.
Fan vad coolt.
Ja, och jag tror att det har nog varit så ganska länge för dig.
Ja, och men det här med vita månader och så, är det liksom hälsosamt?
Ja.
Ja, för att då, alltså, för jag tänker det här uppe, jo det är ju såklart, men jag menar så här, nu vet jag inte om jag formulerar den här frågan, men jag menar...
Nej, jag fattar nog.
Ja, för att blir det liksom ändå, är det bättre att ta de här uppehållen och sen börja dricka igen, eller kan det bli, för jag har hört till exempel en grej med kaffe,
ja,
att man egentligen ska dricka, om man ska dricka kaffe,
ja,
då ska man helst dricka, ja, men en kopp om dagen,
ja,
istället för att säga jag dricker kaffe någon gång ibland, för att då påverkar det nervsystemet på ett annat sätt om kroppen inte vet när den ska få det. Förstår du vad jag menar?
Ja, nu pratar du med någon som dricker 10 koppar kaffe per dag.
Det är jag med, kan jag säga.
Och så. Men
jag tänkte
hittills...
om det är typ samma sak med alkohol. Nej, men på något sätt.
Att... Jag känner inte till det där med kaffe.
Nej.
Men, jag, ja, men det är alltid bra att vara utan alkohol.
Ja.
Så att en månad är jättebra. Men har man utvecklat ett beroende och tar en vit månad, så kan det ge motsatt effekt. Så där ska man vara försiktig. För det är... Även någon som är beroende, alla kan hålla upp en månad. Det betyder inte att man har kontroll. Och risken är där att det ökar, konsumtionen ökar i någon form. Men jag har klarat det lugnt, det finns inget dåligt samvete. Jag är, här, så.
Mm.
Jag är inte alkoholist.
Nej, men det,
och så. Så det är väl den enda risken med en vit månad. Men då, det är ju hos någon som redan har utvecklat en beroendesjukdom.
Ja, för som sagt, alltså, jag tror att när jag gjorde så blev det alltid värre efter uppehåll. Alltså då var det som att då drack jag ännu mer och det blev allt blev värre.
Ja.
Liksom.
Men sen i frågan, skulle det varit bättre då om du inte hade upp... Alltså, och så. Men annars så är det är jättebra att ge kroppen liksom en paus från alkohol.
Mm.
Det är aldrig fel.
Men då undrar jag ju varför har jag blivit som jag har blivit med mitt beroende?
Alltså att du utvecklade ett beroende?
Ja, varför jag utvecklade, och varför gör inte vissa andra det? Liksom?
Nej, och det är ju faktiskt så här. Det är jävligt orättvist. Och vi kan inte göra någonting åt det. Det är bara att konstatera att vi har våra gener. Jag sa det. Alltså, om man tittar... Det här tycker jag är coolt. Eller jag tycker mycket coolt. Allt annat har varit tråkigt. Nej, men om man tittar på alla människors DNA, alltså i hela världen, oavsett om du kommer från så här, Filippinerna eller från Kanada, så delar vi arvsmassa, vi delar 99,9% arvsmassa. Vi ser helt olika ut och vi kommer från helt olika platser, men 99,9 av våra gener är lika.
Wow.
Men de här 0,1%, i dem som är varierande, där är det en enorm variation och där blir livet orättvist. Vi har olika sårbarheter för att utveckla bland annat då alkoholberoende. Och sårbarheter i vårt DNA. Inte att vi föds till liksom beroende personer, men att vi har en ökad risk jämfört med någon som inte har de generna till exempel. Det är en faktor som är jätteviktig. Men sen har vi även hur ser vår uppväxt ut? Har vi varit med om några trauman? Liksom signifikanta trauman? Har vi varit utsatta för dåligheter? Så lägger det också på en sårbarhet. Och sen en jätteviktig grej, vårt umgäng. Mm. Hur dricker våra vänner? Hur dricker vårt vänskapsgäng? Hur drack ditt vänskapsgäng när du drack alkohol första gången? Hur var liksom kulturen? Så att alla de tre grejerna är liksom centrala. Och just hur tar man reda på det här med generna, vad vi har för det tar vi inga gentester för att se innan första glaset när någon fyller 18. Då.
Mm.
Men då kollar vi liksom på våra föräldrar, för där har vi ju lite svaren. Så att där brukar jag säga så här, kolla upp lite i släkten, de närmsta släktingarna, mamma, pappa, om de har äldre syskon. Finns det någon där som liksom verkar ha problem med drickandet, blir liksom fel på fyllan eller verkar behöva dricka hela tiden, alltså lite så, då ska man ta det som ett tecken på att jag har nog en sårbarhet genetiskt. Och att man då, det betyder inte att man kanske så här aldrig ska smaka alkohol, men att man ändå är medveten och är lite mer försiktig än den som inte har de föräldrarna eller något sånt där.
Men jag tycker ändå när du förklarar vilka som har en liksom då, vad ska man säga, fallenhet för att liksom hamna i ett beroende, att det kan ju vara vem som helst då.
Det kan vara vem som helst.
Ja.
Och det är ju så, det finns de som från första enheten alkohol vid kanske 14 års ålder utvecklar ett beroende. Snabbt. Och sen finns det de som dricker varje dag tills de blir 90. det är, i och för sig, det är ju kanske ett beroende då. Ja, men det, är så här, det finns ett skämt så här, ja, vad fan är det? Så här. Ja. Åh, de säger att, att alkohol är beroende från kallande, det tror jag inte på. Jag har druckit öl varje dag, jag har inte märkt något. Alltså så. Men, nej, men kanske dricker alkohol på ett oproblematiskt sätt, inte varje dag, och blir 90 och dör av ålder. Liksom. Mm. Så där är vi olika, och det är ju liksom hur våra belöningssystem är funtade och hur våra signalsubstanser är funtade i hjärnan. Mm. Hur mycket ångest vi har från början. Jag menar, någon med en ångestsjukdom eller sömnsvårigheter löper ju en jättemycket högre risk att få ett problematiskt drickande eller ett beroende. Mm. Samma sak är du en vanlig människa och är under stress. Antingen att det är jobbet eller att någon nära anhörig blir sjuk eller liksom, ja, livet. Då löper du också en större risk. För alkohol är ju en sån här jättebra lugnande hjälp i ungefär en timme. Men för alla så försämrar det sömnen. Den blir ytligare och du vaknar oftast tidigare. För att du har ditt stresssystem aktiverat och du har den här acetaldehyden cirkulerande i kroppen som bara är liksom jobbig.
Så man liksom så jobbar asmycket, blir stressad på jobbet, sen kommer man hem och dricker lika mycket stress som jobbet har gett, och sen så dricker man kaffe som är liquid stress också på morgonen.
Säg inget ont om kaffe, snälla. Vet du vad? Nej, men kaffe är inte liquid stress på det sättet.
Är det inte det?
Nej.
Är det nej, sant? Nej, det var skönt att höra.
Det är inte. Däremot kan man ju få sömnsvårigheter av kaffe och sånt. Men faktum är, nu dricker jag ju så mycket kaffe så jag måste
säga
det.
Så du är lite partisk?
Ja, jag är väldigt medberoende på mig själv och koffein. Nej, men att...
Men inte det där olika hur vi blir påverkade av koffein?
Jo, men det är olika. Men de flesta blir lite uppiggade och kan få det lite svårare att sova. Men sen så förebygger kaffe en del så här, diabetes och lite Alzheimer och så här bra grejer. Det tänker jag på i alla fall. Ja. Mm, men, så nej, men ska, när du välja. Säger det så, det är ju precis så dumt som det ofta blir när någon blir stressad som dricker. Och ofta kris och sorg, dödsfall, stress i ofta en vanlig orsak till att någon utvecklar ett alkoholberoende. Så därför så är det verkligen, alltså är man i något av de tillstånden så rekommenderar jag att inte dricka alls. Just för att låta kroppen och hjärnan hantera det här som är jobbigt och komma tillbaka på banan.
Mm. Ja. Mm. Ja, då lägger vi flaskan på hyllan, tycker jag.
Ja, precis.
Mm. Det har ju för sig jag redan gjort.
Ja, du har gjort det. Ja, jag
men det är
se.
Bra att få påminnelse om det för mig med. För jag menar, alltså, det är ju lätt att få återfallstankar och så ändå. När man är mitt uppe i stress. För att det, hjärnan så lätt fortfarande hamnar där. Ja. Trots att det snart har gått 2 år för mig. Att det första jag tänker när jag mår dåligt är liksom... Där har jag lite hjälpmedel. Liksom.
Nej, men, och det där, vad jag har hört, så försvinner aldrig det. Mm. Alltså den återfallsrisken och liksom, vilket är lite läskigt.
Det är skitläskigt.
Och sjukt på många sätt. Men att det är liksom alltid, jag pratade med en som, hur länge hade hon varit nykter, men liksom som kanske 20 år senare fortfarande drömmer att hon tar ett återfall. Mm. Och liksom känslorna i det, och så vaknar hon och så, ah, skönt, jag har inte gjort det.
Ja,
så att det är liksom, det är lite märkligt.
Och jag har ju hört många kvar. Som gör det. Ja. Som det går liksom 10 år nykterhet och sen bara, nu ska jag nog dricka.
Det är så jävla lurigt. Mm. Och liksom mäktigt på det dåliga sättet.
Och det är för att det är en sjukdom som jag alltid kommer ha.
Ja.
Och det är väl så medicinskt också, eller? Att man ser
jo, men
det så,
det förändras liksom, belöningssystemet och sen associationerna med vad som ger belöning och lugning, liksom lugnande, det har nog satt sig.
Men sen har jag hört om de som kan börja dricka måttligt efter 20 års nykterhet eller 10 års nykterhet.
Ja, det finns säkert de också.
Har de blivit friska då liksom? Eller har de aldrig varit sjuka då från början?
Bra fråga. Nej, men
det här kan man ju prata om.
Det finns ju så olika. Jag menar, vissa kan ju liksom hitta en liksom balanserad intag sen, men det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag tänker att man får liksom tänka på statistiker, vad är vanligast?
Ja.
Och gå utifrån det.
Man är inte undantagen från regeln alla gånger.
Nej.
Man kommer ihåg.
Men sen är det ju lurigt också med just apropå liksom utvecklandet av beroendet, att det är också den här osynliga gränsen som man aldrig ser. Man ser inte när man är på väg mot det, men när man väl har passerat den så går det inte att backa. Apropå hur att det sätter sig. Och det tycker jag är jätteskrämmande.
Osynliga gränsen till att bli beroende, menar du?
Att bli beroende, ja. Och det är läskigt med osynliga gränser som man sen inte kan gå tillbaka. Alltså det skrämmer mig.
Jätteläskigt. Hur fan ska man stoppa sig då då?
Nej. Men då är det nog viktigt med de här tidiga tecknena. Ja. Att vara lite lyhörd och medveten.
Ja, får jag bjuda in dig hit igen eller? För att
ja, men gärna.
Ja, men alltså, för jag känner att egentligen har jag liksom, jag kan spinna vidare på hur mycket som helst. Ja, men det måste ju ta slut någon gång.
Ja, men vet du vad? Jag sa ju det att nu har jag suttit isolerad, så här sjuk, och sen har jag suttit och jobbat hemma i flera veckor. Så jag känner mig som en sån här ord, alltså det bara väller upp.
Ja, men det är skitbra. Ja,
men då kommer alltså... jag ha så trött sen.
Ja, då får du vila.
Ja.
Men du...
Ja.
Tusen tack för att du kom hit,
ja, men
och
tack
svara
för att jag
på
fick
alla
komma
våra frågor.
Och tack för att du har den här podden som jag tycker är asviktig.
Ja, vad fett. Tack. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej.
Podplay, en del av Power Media.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.